Kapitel 6. In i Andor. Elaine hoppades att färden till Caimlin skulle gå lätt och problemfritt, och till en början verkade det som om det skulle bli så. Det tyckte hon till och med när hon och Arianda och Bridget satt hopkurade i de trasor som fanns kvar av deras kläder, fullkomligt utmattade och nedsolkade med jord och damm och blod från såren de fått när portöppningen exploderade. Inom 2 veckor skulle hon kunna lägga fram sina anspråk på lejontronen. Där uppe på krönet helade Ninive alla deras sår och blessyrer. Hon sa nästan ingenting, och inget av det hon sa var klander. Det var onekligen ett uppmuntrande tecken, om än ovanligt. I hennes ansikte kämpade oron med lättnaden över att hitta dem i livet. Lans armstyrka behövdes för att dra ut armborstpilen från Bridgets lår innan såret kunde helas. Men trots att Bridget blev kritvit i ansiktet och Elaine genom deras band kände ett hugg av smärta som fick henne själv att vilja skrika högt, så undslapp sig hennes väktare bara en låg jämmer mellan hopbitna tänder. Taishar Kandor, mumlade Lan när han slängde ifrån sig projektilen, gjord för att ta sig igenom en rustning. Kandors sanna blod. Bridget blinkade och han var tyst en kort stund. Förlåt mig om jag tog fel. Dina kläder fick mig att förutsätta att du kommer från Kandor. Åh, ja, andades Bridget. Kandor. Hennes matta leende berodde kanske på såren. Ninive sjasade otåligt bort Lan för att kunna komma åt henne. Elaine hoppades att Bridget kände till mer om Kandor än bara namnet. Förra gången Bridget föddes hade det inte funnits något Kandor. Hon borde ha tagit incidenten som ett förebud. De 5 milstegen till den lilla herrgården red Bridget bakom Ninive på den senares stadiga bruna sto som hette Kärleksknuta av alla namn, medan Elaine och Avienda red på Lans stora hingst. Elaine satt i varje fall i Mandrabs sadel med Aviandas armar om livet, medan Lan ledde den eldiga springaren. En häst som dresserats till stridshäst var ett vapen precis som ett svärd och farlig att rida på för den som inte kände djuret. Var säker på dig själv, flicka, hade Lini alltid sagt till henne, men inte för säker. Hon försökte efterleva det. Hon borde ha insett att hon hade lika lite grepp om omständigheterna som om Mandrabs tyglar. Väl framme vid herrgården, ett stenhus i 3 våningar med skifferklätt tak, fann de att den tjocke, gråhårige mäster Hornbrun och mor Hornbrun, något mindre rund och något mindre gråhårig, men i övrigt anmärkningsvärt lik sin make, hade satt alla som arbetade på godset, tjänare i grönvitt livré från Terrasin-palatset, samt Marylills kammarjungfru Paul i arbete med att ordna fram sovplatser åt det sällskap på mer än 200 människor, huvudsakligen kvinnor, som hade uppenbarat sig ur tomma intet strax innan mörkret skulle falla. Uppgifterna utfördes förvånansvärt snabbt, trots att godsets tjänare då och då stannade upp för att stirra klentroget efter en Aes Sedais tidlösa drag. En väktare vars färgskiftande mantel verkade få delar av honom att försvinna, eller någon av havsfolkskvinnorna med sin glänsande sidenutstyrsel, ringar i öron och näsa och kedja med berlocker. Frändeskvinnorna bestämde sig för att det nu var tryggt att bli rädda och gråta, vad Rihanna och Sygillet än sa till dem. Vindfinnerskor fräste ilsket över hur långt från de salta vidderna de kommit, mot sin vilja om man skulle lyssna på René Din Callons högljudda stämma. Adelsdamer och hantverkarkvinnor som varit mer än villiga att fly undan det som drabbat i Bordar och bära sina tillhörigheter i ett knyte på ryggen sparkade bakut när de blev anvisade sovplats på ett höloft. Allt detta var i full gång när Elaine och de andra anlände medan solen låg röd över horisonten i väster. Runt både själva herrgårdsbyggnaden och de sävtaksförsedda husen runt omkring myllrade det av människor som for fram och tillbaka. Men Alice Tengil verkade ha allt sammans i ett fast grepp som överträffade till och med de dugliga makarna Hornbrums. Främdeskvinnor, som trots alla Rians försök att trösta dem, bara grät allt bittrare, behövde bara höra några lågmälda ord från Alice för att torka tårarna och börja röra sig med den målmedvetna självsäkerhet som hörde hemma hos någon som tagit vara på sig själv i en fientlig omvärld i många år. Högdragna adelsdamer med bröllopsknivar dinglande i de ovala öppningarna under halsen på deras spetskantade klänningar och hantverkarkvinnor som uppvisade nästan lika stor arrogans och blottade nästan lika mycket av sin barm, om än inte i sidenram, spratt till när de såg Alice närma sig. Tog sina knyten i famnen och kilade iväg till närmsta lada efter att med hög röst ha tillkännagivit att de alltid tyckt att det verkat intressant att sova på halm. Till och med vindfinnerskorna, många av de framstående och inflytelserika kvinnor hos Athenmere, svalde sina klagomål när Alice kom i närheten. För den delen sneglade Sharitha, som ännu inte fått Aisedenas tidlösa utseende, vaksamt på Alice och fingrade på sin brunfransade sjal som för att försäkra sig om att den var kvar. Marylil, orubbliga Marylil, såg på hur kvinnan styrde och ställde med en blandning av gillande och ohöld häpnad. När Ninni kravlat ner från sadeln framför husets huvudingång blängde hon på Alice och gjorde ett noga avvägt ryck i sin mörka fläta, som kvinnan var alldeles för upptagen för att lägga märke till. Sen stegade hon in medan hon drog av sig de blå ridhandskarna och muttrade för sig själv. Lance skrockade lågt när han följde henne med blicken, men kvävde omedelbart sitt skratt när Elaine satt av. Ljus, hans blick var så kall. För Ninivs skull hoppades hon att det var möjligt att rädda denne man från sitt öde. Men det var svårt att tro när hon såg in i dessa ögon. Var är Ispen? Mumlade hon samtidigt som hon hjälpte Avienda ner. För all del visste så många av kvinnorna att en Aisedé, en svart syster, hölls fången att nyheten säkert skulle sprida sig som en gräsbrand över godset. Men det var ändå bättre om folket i herrgården fick möjlighet att förbereda sig på det. Adelaide och Vandine tog med henne till en liten timmerhuggarkoja, en knapp halv mil härifrån, svarade han lika tyst. I det här tumultet tror jag inte det var någon som la märke till en kvinna med en påse över huvudet. Systrarna sa att de skulle stanna där med henne över natten. Elaine rös. Tydligen skulle mörkvännen förhöras igen så snart solen gick ner. Nu var de i Andor, vilket fick henne att känna sig ännu mer som om det var hon som hade befallt att det skulle ske. Det dröjde inte länge förrän hon låg i ett badkar och fröjdade sig åt rent skinn och parfymerat tvål, skrattade och skvätte vatten på Brigitte som låg lättjefullt utsträckt i sitt eget kar när hon inte skvätte tillbaka. Båda två fnittrade åt Aviendas skräckslagna min över att sitta upp till brösten i vatten. Hon kunde dock själv se det lustiga i situationen och berättade en mycket opassande historia om en man som fick segärde taggar i baken. Brigitte berättade en ännu oanständigare om en kvinna som fastnade med huvudet mellan spjälorna i ett staket. Den sista fick till och med Avienda att rodna, men de var verkligen roliga. Elaine önskade att hon kunnat någon själv. Hon och Avienda kammade och borstade varandras hår. Det var sed att nästan systrar gjorde så varje kväll. Och kröp sen utmattade ner i en himmelsäng som stod i ett litet rum. Hon och Avienda, Brigitte och Ninive. De hade tur som inte behövde vara fler. I de större rummen var golven nästan täckta med madrasser och sovmattor. Även i salongerna, köket och de flesta av korridorerna. Halva natten muttrade Ninni om hur anstötligt det var att tvinga en kvinna att sova någon annanstans än hos sin make. Och andra halvan fick Elaine hennes ostyriga armbågar i sidan varje gång hon började dåsa till. Birgit vägrade resolut att byta plats, så hon kunde inte gärna be Avienda att stå ut med kvinnans krumbukter. Så hon fick inte särskilt mycket sömn. Elaine var fortfarande vimmelkantig när de nästa morgon förberedde avfärden i skenet av en sol som steg upp likt ett klot av smält guld. Godset hade inte många hästar att avvara om inte Elaine ville ta allt som fanns. Så medan hon själv red på en svart vallack vid namn Eldhjärta och även Avienda och Birgit fått nya riddjur, fick de som hade gått till fots när de flydde från frändernas bondgård fortsätta till fots. Där ibland fanns de flesta frändeskvinnorna, tjänarna som ledde lastdjuren och det dryga 20-tal kvinnor som uppenbarligen inte ens längre orkade ångra att de sökt sig till frändernas farm för att få ro och stillhet. Väktarna red i förväg över de mjukt böljande kullarna för att rekognosera i den uttorkade skogen som växte där, medan resten av dem spred sig i en lång, brokig orm med henne själv, Ninive och de andra systrarna som huvud. Och Avienda, naturligtvis. Ett sådant sällskap kunde knappast undgå uppmärksamhet. Det var tillräckligt udda att så många kvinnor färdades med så få män som vakter, för att inte tala om att de hade med sig 20 mörkhyade vindfinnersker som påminde om exotiska fåglar i granna fjäderdräkter där de satt ostadigt uppflugna i sina sadlar. Och dessutom 9 Eishager, varav 6 var lätt igenkännliga som detta för den som visste vad man skulle titta efter. Fast en av dem red förstås med en skinnpåse över huvudet, som om inte bara det skulle räcka för att dra blickarna till sig. Elaine hade hoppats på att kunna komma oanmäld till Camlin, men det verkade inte längre möjligt. Likväl fanns det ingen orsak att misstänka att tronens dotter, Elaine Trackant, i egen hög person skulle finnas med i detta sällskap. I början trodde hon att den värsta svårighet de skulle kunna råka på var att någon som motsatte sig hennes anspråk på tronen skulle få kännedom om hennes närvaro här och skicka beväpnade män för att ta henne i förvar tills tronföljden var avgjord. Sanningen att säga väntade hon sig att de första bekymren skulle komma från adelsdamerna och hantverkarkvinnorna, som alla var stolta kvinnor och inte vana vid att traska kulle upp och kulle ner med ömma, verkande fötter. Särskilt med tanke på att Mary Lills kammarjungfru hade sitt eget trimda sto att rida på. De få bondkvinnorna verkade inte ha särskilt mycket att invända. Men nästan hälften var kvinnor som ägde gods, herrgårdar och palats. Och de flesta av de andra skulle ha haft råd att köpa ett gods, om inte 2 eller 3. Bland dem fanns 2 guldsmeder, 3 väversker som tillsammans ägde mer än 400 vävstolar. En kvinna vars verkstad framställde en tiondel av alla lackarbeten i Ibordar, samt en bankir. De gick till fots med sina ägodelar fastspända på ryggen, medan deras hästar bar klövjesadlar lastade med mat. Det var verkligen nödvändigt. Allas börsar hade tömts och deras samlade innehåll hade överlämnats i Ninives allt annat än generösa händer. Men det skulle kanske ändå inte räcka för att betala mat, foder och husrum för ett så stort sällskap hela vägen till Camlin. Det verkade kvinnorna inte förstå. Under hela första dagsmarschen klagade de högljutt och oavbrutet. Allra högst var klagolåten från en smärt adelsdam med ett tunt ärr på ena kinden och sträng uppsyn. Hon hette Merlien och gick nästan dubbelvikt under ett jättelikt bylte som innehöll minst ett dussin klänningar och alla tillhörande attiraljer. När de slagit läger denna första kväll, lägerelderna glödde i skymningen och alla fått äta sig mätta, om än inte nöjda på bönor och bröd, samlade Merlien adelskvinnorna kring sig i deras allt annat än rena sidenkläder. Hantverkarkvinnorna sällade sig till dem och bondkvinnorna stod i närheten. Innan Merlien hunnit säga ett ord stegade Rhiannon in mitt i gruppen. Med sitt ansikte fullt av skrattrynkor och sina enkla bruna yllekläder med kjolen uppsydd på vänster sida så att man såg de färggranna underkjolarna kunde hon själv ha varit en av bondkvinnorna. Om ni vill fara hem får ni göra det när helst ni önskar, tillkännagav hon med sin överraskande ljusa röst. Dessvärre måste vi behålla era hästar. Ni kommer att få betalt för dem så snart det går att ordna. Om ni väljer att stanna kvar hos oss vill jag påminna er om att samma regler som på bondgården fortfarande gäller. Flera av kvinnorna omkring henne gapade häpet och Merlin var inte den enda som ilsket öppnade munnen. Då uppenbarade sig Alice vid Rhiannes sida. Hon hade händerna i sidan och log inte längre. Jag sa att de 10 som blev färdiga sist skulle få sköta disken, sa hon med fast stämma. Sen räknade hon upp deras namn. Gillian, en rundlagd guldsmed. Nigel, bankiren med den kyliga blicken. Och alla de 8 adelsdamerna. De stod bara och stirrade på henne tills hon klappade i händerna och sa: tvinga mig inte att tillämpa regeln för vad som händer om man inte sköter sin del av hushållssysslorna. Merlin var den sista som storögd och klentroget muttrande kilade iväg för att samla ihop använda skålar. Men nästa morgon gjorde hon en utrensning i sin packning och lämnade åtskilliga spetskantade sidenklänningar och särkar till att trampas ner i jorden när de gav sig av. Elaine var fortfarande beredd på en explosion när som helst, men Rhiannes höll dem i ett fast grepp och Alice i ett ännu fastare. Även om Merlin och de andra blängde surt och muttrade över fettfläckarna som för var dag som gick blev allt fler på deras klänningar, så räckte det med några ord från Rhiannes för att de skulle ta itu med sitt arbete. Alice behövde bara klappa i händerna. Om bara resten av färden förflutit lika obehindrat skulle Elaine varit beredd att också ta plats vid de flottiga grytorna. Det var hon säker på långt innan de kom fram till Camelin. Så snart de kom ut på den första smala dammiga vägen, inte stort mer än ett par hjulspår, började det dyka upp bondgårdar vars halmtaksförsedda boningshus och lador klamrade sig fast vid slänterna eller låg nedbäddade i sänkorna. Från denna stund var hon sällan utom synhåll för en gård eller en by särskilt många timmar i sträck, vare sig landskapet var flackt eller kuperat, skogsbevuxet eller avröjt. Varje gång de passerade någon boningsplats där invånarna storökt begapade dessa mycket förundliga främlingar försökte Elaine ta reda på hur stort stödet var för Trackans hus och vad som bekymrade människorna mest. Att ta hänsyn till dessa bekymmer skulle vara mycket viktigt om hon ville kunna få igenom sina anspråk på tronen. Lika viktigt som att andra adelshus gav henne sitt stöd. Hon fick höra en hel del, om också inte alltid vad hon hoppades på att få höra. I Andros såg folk det som sin rättighet att säga precis vad de tyckte till drottningen själv. Så inför en ung adelsfröken skrädde de knappast orden, hur märkligt hennes reselskap än var. I en by i namn Damelien, där 3 kvarnar stod vid en liten flod som nu torkat undan från de stora skovelhjulen, kungjorde den fyrkantige värden på värdshuset Gyllene Kärven att Morgasa hade varit en god drottning, den bästa man någonsin haft och den bästa som tänkas kunde. Dottern hennes skulle väl ha kunnat bli en duktig drottning hon med, kan jag tro, muttrade han och gned sig om hakan. Synd att draken återfödd hade ihjäl dem. Han var väl tvungen. Profetier eller någonting i den stilen. Men inte hade han behövt torka ut floderna för det. Hur mycket spannmål sa ni att ni behövde till hästarna i snåd? Det är rysligt dyrt, ska ni veta. En kvinna med hårda drag och sliten brun klänning som verkade vara sydd åt någon med mer hull blickade ut över ett fält inhägnat av en låg stengärdsgård där vinden drog med sig stora sjok av torrt damm ut i skogen. Den där draken återfödd har inte rätt att göra så här mot oss. Eller har han det kanske? Det frågar jag er. Hon spottade och tittade bistert upp mot Elaine som satt i sin sadel. Tronen? Och Daylin är väl lika god som någon annan nu när Morgasse och hennes tös är döda. Här i kring är det fortfarande en del som pratar sig varma för Nain eller Elena. Men jag håller på Dailin. Hur som helst är Caimlin långt härifrån. Jag har mina grödor att tänka på. Om det nu blir några mer grödor. Och nog är det sant allt i ers nåd. Elaine lever, sa en gammal knotig snickare i Forrells köping. Han var skallig som ett läderägg och fingrarna var krökta av ålder. Men de arbeten som stod bland såg och hyvelspånen som täckte golvet i hans verkstad kunde mäta sig med de bästa Elaine hade sett var som helst. Hon var ensam i huset med honom. Det såg ut som om hälften av byns invånare hade gett sig av. Draken återfödd ska föra henne till Caimlin så att han kan sätta rosenkronan på hennes huvud med sina egna händer, fortsatte han. Det hör man överallt. Det är inte rätt om ni frågar mig. Han är en sån där inga svartögd ejlman har jag hört. Vi borde tåga till Caimlin och driva honom och alla de där inga ejlfigurerna tillbaka till där de kom ifrån. Sen kan Elaine ta tronen på egen hand. Om Dailin låter henne behålla den, vill säga. Elaine hörde åtskilligt om Brand. Rykten om allt från att han hade avlagt en trohetsed till Elaida till att han blivit kung av Ilien, av alla saker. I Andor fick han skulden för allt ont som hade hänt de senaste 2 eller 3 åren. Även dödfödslar och brutna ben, gräshoppsinvasioner, fåhövdade kalvar och trebenta kycklingar. Till och med folk som menade att hennes mor hade förstört landet så att det var lika så gott att huset Trackans tid på tronen var över såg Grand som en inkräktare. Draken återfödd skulle kämpa mot en svarte i Shaul Gul och i Andor hade han ingenting att skaffa. Det var inte vad hon hade hoppats få höra, långt därifrån, men hon fick höra det om och om igen. Nej, det var sannligen ingen rolig färd. Snarare en enda lång lektion i ett av Linis älsklingsordspråk. Det är inte den sten man ser som skälper lasset. Det fanns flera saker förutom adelsdamerna som skulle kunna leda till bekymmer. En del kunde sluta med en lika stor skräll som när portöppningen exploderade. Vindfinnerskerna var mycket belåtna med sig själva efter det avtal de slutit med Ninive och Elaine. De uppförde sig på ett irriterande, överlägset sätt mot Aes Sedena. Särskilt sen det kommit fram att Mary Lil hade gått med på att bli en av de första systrarna som följde med ut på skeppen. Det fortsatte att fräsa och spraka som stubinen på någon av illuminatörernas fyrverkeripjäser. Men någon riktig explosion kom aldrig. Lika överhängande verkade faran att det skulle smälla till mellan vindfinnerskarna och frändeskvinnorna, i synnerhet sygillet. De gav varandra dräpande blickar när de inte öppet gav luft åt sina åsikter. Fränderna som havsfolks vildbrukare som satte sig på höga hästar. Vindfinnerskarna om fjäskande strandkrabbor som kysser Eishider på fötterna. Men det gick aldrig längre än grimaser och smekta dolkskaft. Att problemen med Ispan skulle växa var Egwen övertygad om. Men efter några dagar lät Vendin och Erdeles henne slippa skinnpåsen, om än inte avskärmningen. Hon redar tyst med sina färggranna pärlor i de tunna flätorna. Det tidlösa ansiktet nedvänt och händerna stilla på tyglarna. René berättade för alla som ville lyssna att hos Ethan Mir berövades minsann en mörkvän sina namn så snart han eller hon bevisats vara skyldig och kastade sen i sjön nedtyngd med barlaststenar. Bland frändeskvinnorna blev till och med Rhianne och Alice bleka i synen varje gång de såg den tarabonesiska kvinnan. Men Ispan blev bara allt ödmjukare och fogligare. De båda vithåriga systrarna bemötte hon med idel beredvilliga, inställsamma leenden. Vad det nu än var de gjorde när de var instängda med henne på kvällarna. Å andra sidan blev Vendin och Erdeles bara allt mer uppgivna. Elaine hade hört Erdeles berätta för Ninive att kvinnan bara vräkte ur sig uppgifter om Svarta Ayas gamla intriger. Än mer entusiastiskt i de fall där hon själv inte varit inblandad. men även när de utsatte henne för hårda påtryckningar. Elaine kunde inte förmå sig att fråga var i de bestod, och hon avslöjade namn på andra mörkvänner, så var de flesta säkert döda och aldrig systrar. Vendin började frukta att hon hade avlagt en ed. Hon uttalade ordet så att man hörde den stora bokstaven, mot att avslöja sina medsammansvurna. De fortsatte att hålla Ispen så isolerad som möjligt och fråga ut henne. Men det blev allt mer tydligt att de famlade i blindo, och det är försiktigt. Och så var det Ninive och Lan. Ja, de utgjorde sannligen ett problem med tanke på hur hon nästan exploderade av att tygla sitt humör när han var närvarande. Hur hon trånade efter honom när de måste sova var för sig, vilket var nästan alltid på grund av den sorts inkvartering de fick. Och hur hon slets mellan iver och rädsla de gånger hon lyckades smita iväg med honom till något höloft. Hon fick skylla sig själv som valt ett havsfolksbröllop, tyckte Elaine. Havsfolkets tro på hierarkier var lika stark som deras tro på havet. Och de visste att en kvinna och hennes make kunde befordras till olika platser på rangstegen många gånger under sitt liv. Detta tog de hänsyn till i sin bröllopsceremoni. Den av makarna som hade rätten att styra i det offentliga livet måste i gengäld lyda i det privata. Län utnyttjade aldrig detta, sa Ninive. Inte på allvar, vad nu det skulle betyda. Hon rodnade alltid när hon sa det, men hon väntade hela tiden på att han skulle göra det, medan han tydligen bara blev allt mer road av situationen. Det fick naturligtvis i sin tur Ninives humör att nå nya höjder. Av alla de utbrott Elaine hade väntat sig var det Ninive som faktiskt exploderade genom att fräsa och spotta åt allt och alla som kom i hennes väg. Utom Lärn. Mot honom var hon alltid söt som honung. Och inte heller mot Alice. En eller två gånger var det nära. Men det verkade som om Ninive inte riktigt klarade av att snäsa åt Alice. Sakerna som de hade fått med sig ut från Rahard fyllde däremot Elaine med förhoppningar istället för bekymmer. Avienda hjälpte henne att leta. Ett par gånger var Ninive också med, men visade sig vara alldeles för långsam och hade ingen större talang i att finna vad de sökte efter. Några fler Angreeler hittade de inte, men däremot växte samlingen av Tear Angreeler. När de gjort sig av med allt skräp var fortfarande 5 hela klövjekorgar fulla med föremål som använde kraften. Trots sin försiktighet hade Elaine dock inte riktigt lyckan med sig när hon skulle studera dem. Ande var den av de 5 krafterna som var säkrast att använda i detta sammanhang. Såvida det nu inte råkade vara just ande som fick föremålet i fråga att börja fungera. Men ibland var hon tvungen att använda andra flöden istället. Så tunna som det överhuvudtaget var möjligt att väva dem. Ibland ledde hennes försiktiga undersökningar inte till någonting alls. Men hon behövde inte mer än röra vid föremålet som liknade en smidesknut av glas för att bli alldeles yr och inte kunna sova halva natten. När hon prövade att leda en tunn tråd av eld in i det som liknade en hjälm av metallfjädrar drabbades alla inom 20 stegs avstånd av en fruktansvärd huvudvärk, utom hon själv. Och så var det den karmosinröda staven som på något sätt kändes varm. Hon satt på kanten till sin säng i värdshuset Vildgalten och undersökte den släta staven i skenet av 2 polerade mässingslampor. Den var tjock som hennes handled och 1 fot lång, men fastän den kändes som sten var den fast snarare än hård. Hon var ensam. Sen incidenten med hjälmen hade hon försökt undvika att ha andra i närheten när hon studerade Tear Angreelerna. Stavens värme fick henne att tänka på eld. Hon öppnade blinkande ögonen och satte sig upp i sängen. Solljuset strömmade in genom fönstret. Hon hade bara särken på sig, och Ninive, fullt påklädd, stod bredvid sängen och tittade ner på henne. Vid dörren stod Avienda och Birgitte och betraktade dem. Vad har hänt? Frågade Elaine uppfordrande. Ninive skakade bistert på huvudet. Det vill du nog inte veta. Det ryckte i hennes läppar. Ur Aviendas min gick det inte att utläsa någonting. Birgitte såg kanske lite spänd ut, men det enda Elaine kunde känna genom bandet till henne var lättnad och munterhet. Kvinnan kämpade för att inte ramla omkull av skratt. Det värsta var att ingen ville säga vad som hade hänt, vad hon hade sagt eller gjort. Hon var säker på att det var någonting, med tanke på hur såväl systrar som frändeskvinnor och vindfinnerskor tittade på henne med hastigt undertryckta leenden. Men ingen berättade någonting. Efter detta bestämde hon sig för att låta studierna vänta tills hon kom till någon plats som var mer lämplig än ett värdshus. Någon plats som var betydligt mer avskild. 9 dagar efter flykten från Ibodar började spridda moln dyka upp på himlen och glesa, tunga regndroppar fick det att yra i vägdammet. Nästa dag hade det övergått i ett oregelbundet duggregn och dagen därpå i en formlig syndaflod som tvingade dem att sitta och kura i hus och stallbyggnader i Forrells köping. Under natten blandades regnet med slaskig snö och när morgonen kom föll flingorna i vita byar från en himmel full av mörka moln. De hade kommit mer än halvvägs till Camlin, men Elaine började undra om de skulle kunna ta sig dit på ytterligare 2 veckor. I och med snön uppstod ett nytt bekymmer. Kläder. Elaine klandrade sig själv för att hon inte tänkt på att alla kanske skulle behöva varma kläder innan de nådde sitt mål. Ninni tog också på sig skulden. Marilyn såg sig själv som den skyldiga, liksom Rianne. De stod faktiskt alla 4 på huvudgatan i Forrell Köping denna morgon medan snöflingorna la sig till rätta på deras huvuden och grälade om vem som skulle få ta på sig skulden. Elaine visste inte riktigt vem av dem som först sett det absurda i situationen och börjat skratta. Men skrattade gjorde de allihop när de slog sig ner runt ett bord på Vita Svanens värdshus för att bestämma vad de skulle göra åt saken. Själva problemet var dock ingenting att skratta åt. Det skulle tära hårt på deras kassa att förse alla i sällskapet med varsin varm kappa eller mantel. Om det nu överhuvudtaget gick att uppbåda så många plagg. Smycken gick förstås att sälja eller byta bort. Men i Forrells köping verkade ingen vara särskilt intresserad av halsband och ringar, hur dyrbara de än må vara. Avienda löste detta bekymmer genom att plocka fram en påse full med utsökt slipade ädelstenar, vissa tämligen stora. Samma människor som inte allt för hövligt hade förklarat att de inte hade någon användning för juvelbesatta ringar blev märkligt nog storögda av fascination över de lösa stenarna som glimmade i Aviendas hand. Rianne sa att det var för att de såg smyckena som fåfäng grannlåt och ädelstenarna som rikedom. Men vare sig hon hade rätt eller ej så var invånarna i Forrell Köping mer än villiga att förse kvinnorna med så många tjocka ylleplagg de behövde. En del knappt använda, i utbyte mot 2 inte särskilt stora rubiner, en stor månsten och en liten eldsten. Mycket generöst, muttrade Ninive surt när folk började rota fram kläder ur kistor och vindsförråd. I en stadig ström kom de intravande på värdshuset med famnarna fulla. Vi skulle kunna köpa hela byn med de där stenarna. Avienda ryckte lätt på axlarna. Hon skulle ha lämnat ifrån sig en hel handfull av sina ädelstenar om inte Rianne hade ingripit. Marilyn skakade på huvudet. Vi har vad de vill ha, men de har vad vi behöver. Det innebär att de bestämmer priset, är jag rädd. Vilket påminner alldeles för mycket om situationen med havsfolket. Ninive såg riktigt illamående ut. När Elaine fick Avienda för sig själv i en av värdshusets korridorer frågade hon var älkvinnan hade fått tag på en sådan förmögenhet i ädelstenar och därtill en som hon verkade vara så ivrig att bli av med. Hon väntade sig att hennes nästan syster skulle förklara att det var krigsbyte från Tears Klippa eller kanske Carhane. Rand Althor lurade mig, muttrade Avienda buttert. Jag försökte köpa min cho från honom. Jag vet att det är det minst hedervärda sättet att uppfylla den, fortsatte hon. Men jag kunde inte se någon annan utväg. och han ställde alltihop på ända. Man kan tänka ut en lösning som är hur förnuftig som helst. Men män gör alltid någonting fullständigt ologiskt och drar längsta strået. Hur kan det vara så? De är så vimsiga i sina söta huvuden att man inte kan begära att en kvinna ska kunna begripa hur de tänker, sa Elaine. Hon frågade inte Avienda vad det var för tåg som hon försökt köpa sig fri från eller hur det hela kunnat sluta med att hon hade fått en hel påse med ädelstenar i sin ägo. Det var svårt nog att prata om Rand utan att behöva undra vart det skulle kunna leda. Snön förde med sig mer än bara behovet av varma kläder. Vid middagstid, när snön föll allt tätare, kom Renee ner för trappan till värdshusets skänkrum, förkunnande att hon hade uppfyllt sin del av avtalet och nu krävde att få inte bara vindarnas skål utan även Marylill. Den grå systern stirrade bestört på henne, liksom åtskilliga andra. Rummet var fullt av frändes kvinnor som bänkat sig för sitt middagsmål och tjänare som var i full gång med att servera denna tredje omgång gäster. Renee talade med ljudlig stämma och drog till sig blickarna från alla i hela skänkrummet. Du kan börja med undervisningen nu, sa Renee till den storögda ACD:n. Upp för lejdaren med dig till mitt rum. Marylill började protestera, men skeppsfruns vindfinnerska satte händerna i sidorna med en plötsligt kall min. Marylill Sianwin, sa hon med isande stämma. När jag ger order förväntar jag mig att alla på däck lyder omedelbart. Upp och hoppa! Må så vara att Marylill inte direkt hoppade, men hon reste sig upp för att gå upp för trappan med Renee, mer eller mindre jagande efter sig. Hon hade lovat, så hon hade inget val. Rianne såg fullständigt förskräckt ut, medan Alice och kraftiga Shumiko, som fortfarande bar sitt röda skärp, betraktade det hela med tankfull uppsyn. Dagarna som följde fick Marylill tillbringa tillsammans med Renee, vare sig de red längs snötäckta landsvägar, gick på en bygata eller försökte hitta sovplatser åt alla på någon bondgård. De enda gångerna Renee släppte ifrån sig Aishidén var när hon beordrade henne att ägna sig åt någon annan av vindfinnerskorna. Saidas glöd omvärvde den grå systern och hennes eskort nästan oavbrutet, och Marylill visade dem hela tiden nya vävar. Den bleka karhenska kvinnan var kortare än de flesta av havsfolkskvinnorna. Men till en början lyckades hon ge intryck av att vara längre bara genom sin ACD-värdighet. Det dröjde emellertid inte länge förrän hon fick ett häpet uttryck som inte ville försvinna. Elaine fick veta att även när det fanns sängar att sova i, vilket inte var alltid, fick Marylill dela sin med kammarjungfrun Poll och de två vindfinnerske lärlingarna Talan och Metara. Elaine visste inte riktigt vad det sa om Marylills ställning, men det var tydligt att vindfinnerskarna inte jämställde henne med lärlingarna. De förväntade sig bara att hon skulle göra vad hon blev tillsagd utan att dröja eller säga emot. Rianne iakttog allt detta med fortsatt bestörtning, men Alice och Shumiko var inte de enda av fränderna som studerade händelserna med tankfulla nickar. Och plötsligt blev Elaine medveten om ett nytt bekymmer. Frändeskvinnorna såg hur Ishban blev allt fogligare i sin fångenskap. Men hon var fånge hos andra Aishidere. Havsfolkskvinnorna var inte Aishidere och Marylill inte någon fånge. Men likväl hade hon börjat lyda alla Renees befallningar med allt större iver. Liksom för den delen Dorils, Cares och Cares syster Trebrays order. Alla dessa var vindfinnersker hos vågfrun över någon av havsfolkets klaner, och ingen av de andra fick Marylill att lyda lika beredvilligt, men det räckte. Hos allt fler av fränderna byttes förfäran ut mot fundersamhet. Kanske var Aishidere trots allt inte en annan sort. Men om nu Aishidere bara var kvinnor som de själva, varför skulle de då än en gång underkasta sig tornets stränga regler, myndighet och disciplin? hade de inte klarat sig alldeles utmärkt på egen hand. Vissa av dem i flera år än någon av de äldre systrarna var riktigt beredda att tro på. Elaine kunde nästan se hur tankarna tog form i deras huvuden. När hon nämnde det för Ninive muttrade denna dock bara: "Det är på tiden att en del av systrarna får känna på hur det är att försöka undervisa en kvinna som tror att hon vet mer än sin lärare. De som har möjlighet att få sjalen kommer att se till att de får den. Och vad de andra beträffar kan det inte skada att de skaffar sig lite ryggrad." Elaine lät bli att säga någonting om Ninives klagomål över Sumeko, vars ryggrad sannligen inte var att klaga på. Hon hade kritiserat flera av de vävar som Ninive använde för att hela som klumpiga, och Elaine hade trott att Ninive skulle få slag. "I vilket fall som helst behöver vi inte säga någonting om det till Egwen. Inte om något av det. Om hon nu är där, hon har tillräckligt att tänka på." Det hon avsåg med något av det var utan tvekan Merrylill och vindfinnerskarna. De satt i bara särkarna på sin säng i ett rum på andra våningen av nya plogens värdshus. Båda hade varsin Tear and Grill i form av en vriden stenring om halsen. Elaine i en enkel läderrem, Ninni på en tunn guldkedja bredvid Läns stora sigillring. På varsin klädkista satt Arianda och Birgit, båda fullt påklädda. De kallade det att stå vakt tills hon och Ninive kom tillbaka från drömvärlden. Båda hade på sig mantlarna tills de kunde krypa ned under sina filtar. Nya plogen var definitivt inget nytt värdshus. Tunna sprickor kröp över de rappade väggarna och det drog kallt överallt. Själva rummet var litet och när de tagit in sina kistor och knyten fanns det inte mycket plats över för mer än sängen och en kommod. Elaine visste att hon måste kunna vara presentabel när hon anlände till Caimlin. Men trots det kände hon sig skyldig över att packhästarna bar hennes tillhörigheter, där de flesta fick nöja sig med vad de kunde ta på ryggen. Ninni visade sannligen aldrig prov på något dåligt samvete över sina kistor. De hade varit på väg i 16 dagar redan, men utanför lyste månen på ett vitt snötäcke som skulle göra morgondagens färd långsam, även om det inte snöade mer. Elaine misstänkte att det var optimistiskt att tro att en vecka till skulle räcka för att komma fram till Caimlin. "Jag är inte så dum att jag påminner henne om det", sa hon till Ninive. "Jag vill inte ha en näsbränna igen." Det var ett milt sätt att uttrycka saken. De hade inte varit i Tel Aaron Riod sedan de upplyste Egwen om att de tagit vindarnas skål i bruk. Och det hade varit natten efter att de lämnade herrgården. Motvilligt hade de dessutom berättat om det avtal de tvingats in i med havsfolket och funnit sig stå inför den ärmelintronande med sin randiga ståla över axlarna. Elaine visste att det var både riktigt och nödvändigt. Även de närmaste vänner som en drottning hade bland sina undersåtar visste att hon var både drottning och vän. Måste veta det. Men det hade inte varit roligt att höra deras vän med hetsig stämma upplysa dem om att de hade betett sig som enfaldiga idioter och kanske störtat dem alla i fördärvet. Särskilt inte med tanke på att hon själv höll med. Hon hade inte uppskattat att få höra att Egwens enda skäl att låta bli att tilldöma dem en botgöring som skulle få håret att krulla sig på deras huvuden var att hon inte kunde kosta på sig att låta dem öda bort så mycket tid. Men riktigt och nödvändigt var det. Även sen hon bestigit lejontronen skulle hon vara ACD och sålunda underställd alla ACD-ernas lagar, regler och seder. Inte för Andors del. Hon tänkte inte ge sitt land till Vita tornet, men för sin egen. Så hon hade lugnt tagit emot uppsträckningen, hur otrevligt det än varit. Ninive hade varit så skamsen att hon stammat, protesterat och nästan blivit sur, för att slutligen bli om förlåtelse med sån energi att Elaine nästan undrade om det verkligen var samma kvinna som hon kände. Egwen hade förblivit en ärmelintronande och visat ett kyligt missnöje, även när hon gav dem förlåtelse för deras misstag. Men det var också precis som det skulle. Mötet i natt skulle knappast bli särskilt trevligt om hon var där. Men när de drömde sig till Tell Aaron Riots version av Salidar och det rum i lilla tornet som hade kallats för den ärmelintronandes ämbetsrum var hon inte där. Det enda tecknet på att hon hade varit där sedan deras förra möte var några ord som ristats in med grova bokstäver på den maskätna väggpanelen. Grunda skrapmärken, som om den som gjort dem inte orkat bemöda sig om att rista djupare. Stanna i Caimlin. Och ett par fot därifrån. Säg ingenting och var försiktiga. Detta hade varit de sista anvisningar Egwen gett dem. De skulle fortsätta till Caimlin och stanna där tills hon lyckats fundera ut något sätt att hindra salen från att salta ner dem och stoppa dem i en tunna. En påminnelse som de inte kunde utplåna. Elaine omfamnade Sider och ledde kraften för att lämna sitt eget meddelande. Talet 15, synbarligen inristat i det massiva bord som Egwen hade använt som skrivbord. Hon vrängde väven och knöt åt den, vilket innebar att endast någon som strök med fingrarna över bordsskivan skulle märka att siffrorna egentligen inte fanns där. Det kanske skulle ta 15 dagar att nå fram till Caimlin. I varje fall var hon övertygad om att det skulle ta mer än en vecka. Ninive klev bort i fönstret och kikade åt höger och vänster, noga med att inte sticka ut huvudet. Det var natt här precis som i den vakna världen och fullmånen fick den vita snön att glimma på marken. Men luften kändes inte kall. Ingen borde vara där förutom dem, och om någon var där var det någon de ville undvika. Jag hoppas att hon inte har problem med sina planer, muttrade Ninive. Hon sa åt oss att inte prata om dem ens med varandra, Ninive. Klä en hemlighet i ord och den får vingar. Det hade varit ett annat av Linis många favoritordspråk. Ninive gav henne en grimas över axeln och vände sig sen tillbaka för att spana ner i den trånga gränden. Det är annorlunda för dig. Jag skötte om henne när hon var liten, bytte linder på henne, gav henne smisk på stjärten en gång eller två. Och nu måste jag hoppa och skutta så snart hon knäpper med fingrarna. Det är svårt. Elaine kunde inte låta bli. Hon knäppte med fingrarna. Ninive snodde runt så snabbt att hon blev suddig i konturerna. Hennes ögon var stora av skräck. Hennes klänning blev också suddig och förvandlades från den blå sidenklänning hon haft till en antagens vita med färgade band runt follen. Och sen till vad hon brukade kalla en ordentlig tjuflodsklänning, gjord i kraftigt mörkt ylle. När hon insåg att Egwen inte var där och hade hört vad hon sa var hon nära att svimma av lättnad. När de återvände till sina kroppar och vaknade tillräckligt länge för att säga till de andra att de kunde krypa i säng tyckte både Avienda och Birgit att det hade varit ett förträffligt skämt. Ninive fick dock sin hämnd. Nästa morgon väckte hon Elaine med en istapp. Elaines skrik väckte alla andra i hela byn. 3 dagar senare kom den första explosionen.